välkommen till Prästinnans väg. Jag heter Elin Heil och i den här podden kommer jag och Veronica Näslund att dela med oss av all vår erfarenhet och kunskap om att vandra som prästinnor och häxor. Att vandra med gudinnan helt enkelt.
Hej allesammans och välkomna tillbaka till Prästinnans väg. Ibland kommer det avsnitt på löpande band här och idag är jag och Veronica tillbaka och vi har en ny gäst. Vem kan det vara? Jo, det är Margareta Nobel, Marga Korpmor. Välkommen!
Kul att få vara med!
Ja, det är jätteroligt att du är här och det är så bra att... jag har Veronica till hjälp som är så här: nu kör vi gör det här och vi pratar med den och jag är så här: ja, jag vill ju det, men jag vågar inte, och så går allting bara jättebra. Och jag tänkte faktiskt dyka ner direkt innan du ens får presentera dig, för att jag blev så nyfiken, för att i helgen så hade ju du en dedikeringsceremoni och Veronica var ju med också och hjälpte till med några som har gått en utbildning som du har. Kan inte du berätta vad det är för utbildning, vad de har gjort, vad det handlar om?
De har gjort rätt mycket faktiskt. Är det jag som susar eller är det ni
som
susar?
Det är Veronica som andas för nära sin mikrofon.
Låt som en sån här flåsgubbe.
Nej, men de som Veronica var med och dedikerade och gjorde embodiment för, deras dedikation, det var de som har gått Urds väg 2. De har alltså gått 2 år. Och första året är mycket årsjul, möta gudinnan, spegla sig i gudinnan. Gudinnans olika ansikten, och det är mycket rutin, det är liksom börja ha ett altare, börja byta altare vid alla olika tider. Var med ditt altare, kalla in gudinnan, möt gudinnan i naturen, well you know. Det är allt som jag också har fått med mig från Avalon, för jag tycker att innan Avalon-utbildningen så hade jag inte jättemycket rutiner, även om jag hade lång erfarenhet av schamanskt arbete. Så när jag började min egen utbildning så var det för att få mer kontinuitet och mer rutin. Mm. Och jag tycker att det gjorde mig väldigt gott. Så det var ju vad jag ville ge också. Och sen får man ju pusha ganska mycket. Folk är inte riktigt på det där i början. Jag vet inte om det är olika med var man kommer ifrån eller att det är ovant liksom att verkligen följa det här, att verkligen jobba med gudinnan, att lära känna så pass många olika gudinnor, namn och sätt att vara och spegla sig i sig och verkligen öppna för vem kommer till mig under den här säsongen. Det kanske inte är alla 5 du har fått höra om eller 10, utan det kanske är 1 eller 2 i bästa fall, och liksom att lära sig att lita på det och vara med dem och jobba med just dem då. Mm.
Just det, Margaret, för jag tänker att du säkert som många av oss praktiserade säkert som häxa innan du blev prästinna. Och sen gick du precis som Elin, du gick i Glastonbury Avalon, Lady of Avalon. Och det är den traditionen Ceridwen också kommer ifrån, så jag är Ceridwen och Avalon om man säger så. Mm. Mm. Men jag blir så nyfiken, för din utbildning heter Urds väg. Mm-hmm. Vem är Urd och hur skiljer sig din utbildning från Avalon-utbildningen? Mm.
Ja, det var en bra fråga. Ja, ska försöka förklara den då. Urd är hon är ursprunget. Hon är enligt Eddan och myten så är hon kanske den viktigaste av de 3 nornorna under Yggdrasil, under världsträdet i den nordiska myten. Så det är Urd, Skuld och Verdandi, eller ja, Urd, Verdandi och Skuld om man ska vara noga med ordningen. Men det är mest Urd som har talat till mig, och vad jag än har hittat på sedan 90-talet så har liksom Urd varit med och spökat. Så det har varit, jag började en Urds väg på 90-talet, någon slags syster- och broderskap där vid ett nätverk i Stockholm. Jag var häxa innan, men jag ville egentligen mer jobbat med shamanism. Och sen går ju det här ihop. Jag tycker inte att det är någon liksom Det är inga stora väggar emellan. Det går ihop och det flyter ihop. Mm. Men det är väl det schamanska som har varit. Och allt resande, att ta reda på saker med hjälp av trumma och sejd och sånt. Som har varit min grej. Mm. Så det som skiljer min utbildning från Avalon är framförallt att jag har också nordiska gudinnor i alla riktningar. Och i år två så jobbar jag ju väldigt schamanskt. År ett är det inte lika mycket som skiljer förutom det här nordiska då. Mm. Och att vår, ja men våra marker, vår natur, vårt sätt att röra sig i den skiljer sig faktiskt från England. Mm. Så att där skiljer det sig också. Vi har allemansrätt, vi kan vara ute på ett annat sätt. Man kan kräva lite annat av folk tycker jag också då. Ja. Sen tänker jag att jag, en annan sak som skiljer är att jag vill inte ha så stora grupper. Mm. Jag vill kunna liksom lyssna på alla som är, och jag vill att alla ska kunna lyssna på varandra och väva samman. Så vi är ganska mycket utomhus och jobbar och gör våra saker. Mm. Jag är jätteinspirerad av mycket från Avalon. Jag hade faktiskt Cathys bok, den här Priestess of Avalon, som en av studielitteraturen. Sen hade jag Sofia Axelsson.
Ja.
Den här
nordiska någonting, nordiska.
Ja, jag har inte, den ligger nerpackad nu efter mina grejer, så att jag borde kunna titeln efter att ha använt den i 4 år. Men just nu var det tomt här.
Ja.
Men den handlar om, det är ju nordiska gudinnor som den tar upp.
Mm. Det finns... Och hur han... Ja, förlåt. Nej, men jag bara undrar hur du... Vad var det som kallade dig till Avalon? Kommer du ihåg vad det liksom, vad hände?
Ja, jag kände mig inte alls kallad till Avalon från början. Lola Ravenstar försökte få med mig dit. För hon gick ju ihop med Ann och Gittan. Så att hon försökte flera gånger. Men det är jättebra, jättebra utbildning. Jättefantastiskt. Ska du inte börja? Så hon gjorde goda försök innan att få mig dit. Men jag bara, nej, det där låter inte som min grej. Och Nola, vad, vem är det? Nej, det är jag. Stannar här med mina gudinnor och gudar, tyckte jag. Det var faktiskt min man som tog mig till Avalon. Han tyckte att jag skulle följa med dit. Och han tyckte att vi skulle åka dit bara och titta. Kul med England, kul att träffa Lola, kul att göra det här. Så vi var ju också tvungna att åka när hon var där också. Det sa, åk inte utan att jag är där. Och sen följde Elin Båt med också. Så vi var ett litet gäng där. Men Lola var ju där innan och tror att hon hade sina egna studenter med eller någonting. Kursdeltagare, jag vet inte, kommer inte ihåg det riktigt. Men jag kommer ihåg att jag och Johan och Elin spökade runt och gick och kollade på allting. Och jag fick visioner, det var det som kallade mig till utbildningen. Jag trodde inte jag skulle få några visioner, jag brukade inte få jättemycket visioner. Men jag fick en stark vision i Abin av Lady of the Lake som liksom viftade med svärdet och pekade liksom. Och svärdet för mig står ju liksom för någonting mentalt som man kan behöva jobba med. Som svärdet i tarotkorten eller någonting. Och det är liksom det enda svärdet här, use it liksom, ungefär så. Så det var väl en grej. Några och lite olika saker hände. Det kändes väldigt magiskt, den lilla knasiga staden. Det hände både jättemysiga saker och lite halvjobbiga saker. För det är väldigt mycket blandade energier där. Och sen, ja men sen kom jag hem. Jag gick väl fortfarande på, jag gick på psykologlinjen. Och skrev egentligen uppsats om att ge och få trädgårdsterapi. Och jag kom ingen vart med den här uppsatsen. Jag stampade. Mera prokrastinerade, gick ut och hittade på trädgårdsprojekt eller allt möjligt annat. Det var som att det bara ville sig inte. Jag hade gjort alla intervjuer, jag hade gjort allting, men jag kunde inte riktigt samla ihop det. Och sen, ja men då jag hade varit i Avalon så var jag också i templet. Och tyckte att det var ju otroligt kitschigt men också mysigt. Och också mysigt och det fanns kraft där. Och det är ju det, det fanns energi. Det fanns den typen av energi som jag kallar kraft. Och det var lite spännande. Sen åkte jag hem och hade jättemycket att göra. Tänkte inte så mycket mer på det. Så kom jag på just den där prästinneutbildningen. När var den skulle börja egentligen? Och insåg då när jag öppnade deras hemsida att det är, jag har 4 timmar på mig. Att bestämma mig. Och så. Så, på den vägen är det.
Mm. Men jag tänker när du lägger upp din utbildning Urds väg, är det ändå samma, alltså, kan man hitta samma arketyper i den nordiska myten som det är i Avalon-myten?
Jag tycker att de gifter sig väldigt bra, de är som syskon, de är inte identiska, men nu har ju jag gjort mitt jul, Lola har ju ett helt annat jul. Som, sen kanske vi har samma gudinnor, men kanske har parkerat dem på olika ställen. Jag brukar säga att de är ju knappast fastpikade någonstans, men vi får göra en deal med dem. Okej, om jag jobbar så här, är du med på det?
Exakt.
Eller tvärtom, de säger, här är jag. Kom och jobba med mig här. Det är både och, tycker jag, det går åt båda hållen. Så jag har börjat mina, jag har ju haft 4 prästinneutbildningar som jag har hållit. Och då har jag, alltså jag kan inte göra samma sak 2 gånger riktigt. Jag kan göra nästan samma sak, men inte riktigt. Så jag har börjat dem vid olika tidpunkter. Den första fick börja på hösten vid runt Mabon. Och då kallade jag den någonting med rötter också. Att liksom, för det kändes för mig som att vi måste gå tillbaka till rötterna. Vi måste till rötterna av världsträdet. Till rötterna av vilka vi är. Och så vidare. Och sen fortsatte vi ju hela årshjulet. Jag antar att ni har berättat om årshjulet för era lyssnare.
Ja, men det har vi gjort.
Så jag behöver inte gå igenom hela
vårt tid. Nej, precis.
Men det, för mig när jag gick i Avalon så var det oerhört viktigt från början att relatera de keltiska gudinnorna som jag inte visste någonting om till de nordiska. Så när vi började i Soin så var det Valfreja som dök upp väldigt starkt för mig och visade liksom hur hon inte var identisk med Caridwen men ändå kunde ha en liknande energi. Att liksom jobba med döden och med transformationen och så vidare. Hel hade jag ingen kontakt med alls då. Till exempel. Så jag tycker de har kommit. Och det intressanta är ju att för Vau, det ser jag ju på de som har gått för mig också. Det är inte bara jag som funkar så. Att det kommer olika gudinnor olika starkt. Avalon, jag ville ju ta hit Avalon lite grann. Jag tänkte att det är många som vill åka dit och lära sig det. Men de, alla har inte råd och möjlighet att göra det. Himla farande.
Exakt. Nej, men jag tänker också på att det, jag tycker det är så spännande det du säger eftersom jag hade ju ingen koll alls på Avalon när jag fann Caridwen. Mer än att jag hade åkt dit, alltså Glastonbury varit i templet och årshjulet hade jag väl koll på sådär. Som säsongerna i sig, men inte att jag hade en gudinna i varje riktning. Så, och för mig, alltså den första gudinnan, eller första gudinnekulten som jag kom i kontakt med var ju den hinduiska genom yogan. Och där var det ju Kali som var min, eller som fortfarande är en husgudinna för mig. Och för mig så är ju Caridwen den, de står ju båda för transformation. Och sen så har de olika energier. Men jag vet också att det är många som säger, men du kan inte jämföra de två, det går ju inte. Men då tänker jag att det är ju faktiskt prästinnans eller häxans egen upplevelse av gudinnan och arketyperna och vad det speglar i en. Och för mig finns det ingen intressekonflikt i Kalik, Herid och en hel. Fast ja, absolut, de är olika och säger olika saker, men de är alla gudinnor av transformation. Sen har de olika sätt att transformera kanske.
Och kanske olika i olika kulturer som man själva väljer att presentera sig lite annorlunda.
Exakt.
Beroende för vem de presenterar sig, vem de pratar med, precis som vi gör. Tänker jag.
Ja, så jag tänker som tips för nyfikna häxor och prästinnor, eller man behöver inte ens vara häxa prästinna för att vandra med gudinnan, utan man kan möta dem i meditationer eller resor eller vad som helst. Att jag tycker att det är en viktig aspekt, att vad säger den här gudinnan till dig? Vad vill hon dig?
Ja, för vi pratade ju om det med Sofia, tror jag, förra veckan, det här med en husgudinna. Och så här, jag tror att vi sa det, eller så tänker jag bara det nu, men att så här, precis som du säger, man behöver inte tänka så, åh nej, det var ingen nordisk gudinna som kom till mig fast jag bor här i Sverige. Oj, då kan jag inte jobba med henne, utan vem som helst kan komma till en. Och det är liksom, ja men då kanske man lyssnar på det kallet och följer det, eller så gör man inte det. Men jag tänker att man behöver inte känna att det... För jag kommer ihåg, det var många som frågade mig, det var väl när jag flyttade hem kanske, sa liksom, ja men varför jobbar du med engelska liksom, årshjulet och Avalon och bla 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 när du bor i Sverige? Ja men det var hon som kallade mig, och sen nu har jag ju liksom, eftersom jag har bott här så länge nu igen, så har jag ju liksom kontakt med och kallat in och kallar in nordiska gudinnor också, och från andra traditioner. Så jag tänker att den här öppenheten tycker jag är fin, just att det inte finns några lagar och regler just för
Nej,
oss
vi behöver verkligen inte ha en massa dogmer också.
Nej, precis, det får räcka.
Ja, det kan räcka med alla andra. Men jag tänker att vi också kommer ifrån ett supersekulärt samhälle, så det är inte så himla konstigt. Och också ett väldigt globaliserat samhälle. Men alla reser åt alla håll och kanter, eller har gjort det. Kanske somliga slutar nu för klimatets skull eller någonting. De flesta har gjort det. Och då är det väl kanske inte jättekonstigt om den första gud eller gudinna som talar till en kommer från någon annanstans. I och med att vi själva inte har växt upp med att ha dem, så att säga. Så i alla fall har inte jag gjort det.
Nej, det var roligt. Jag var på en, nu avbröt jag dig, men min hjärna går så här. Jag var på en lektion, jag jobbade i skola, och så var det någon lärare som pratade om de gamla nordiska gudarna och kanske nämnde gudinna, jag tror inte det, men i alla fall. Och då bara flikade jag in så här, ja men det finns ju många som hyllar dem nu också. Och hon bara, ja det finns många som tror att jorden är platt också. Och jag bara...
Det är inte riktigt samma sak.
Inte riktigt samma sak kanske.
Nej. Men det beror på vad man lägger in i det, och hon verkade ha mycket kvar att lära sig då.
Ja, det tycker jag
skulle kunna vara.
Och det är väldigt, jag tänker också att vi har stora communities i Sverige och Norden, där vi firar med Alva Blot och alltså det firas. Det är inte så att jag tycker det var ett korkat uttryck att säga att ja, men jag tror att jorden är platt. Det finns mer än vad man tror. Och det är inte så himla svårt att söka upp det. Det är bara en Google-sökning bort. Och varför ska man vara så trångsynt?
Ja, precis.
Ja, men jag tänker att de som det blir ju en slags platthet i det. I den lärarens synvinkel. Eftersom hon inte kan se utöver vad man har vägt och mätt och skrivit i skolböckerna. Så är det ju en slags platthet i det, att inte kunna se att det finns mer bakom, att det finns andra behov bakom det. Och det handlar inte om att vi kanske tror på liksom trästatyer, eller vad hon nu tror att vi tror, det har jag ingen aning om. Sen kan trästatyerna få representera någonting som gör att vi vill ha dem hemma ändå. It's up to us. Vi kan göra precis vad vi vill. Det tycker jag är ganska skönt.
Ja, det tycker jag med.
Do what you will.
Ja.
Det är vara lagen. Det tycker jag låter bra. Och så behöver vi inte göra illa fler varelser än vad vi måste.
Nej.
Och försöka låta bli överlag. Försöka jobba med kärlek och skönhet. Det tror jag på är det viktigaste, men att det är ju en sån superviktig grej i en prästinneutbildning tycker jag, att och någonting som jag vill göra i alla fall, och sen vad jag lyckas med det får andra tala om. Men jag tycker att en viktig sak är att försöka hjälpa folk att hitta tillbaka till sin egen auktoritet. Mm. Alltså ska inte jag servera dogmerna, utan jag vill att de ska egna mystika upplevelser och lära sig av dem. Sen kan jag vara hård och tycka att ja, men ni ska jobba med det här under den här tiden. Mm. De här läxorna, de vill jag ha in. Och jag vill att ni ska göra de här grejerna. Men sen deras upplevelser vill jag ju inte styra.
Nej.
Jag vill ju att de ska hitta sin kontakt med gudinnan och sitt sätt att kalla in henne och så vidare. Eller att inkallning kanske är fel uttryck, kommunicera med henne. Hon är ju här, men att vi öppnar för den kontakten på ett helt annat sätt.
Precis.
Ja, det var lite dit jag ville komma för att sluta den cykeln lite, att det viktigaste är ändå prästinnans intention och kommunikation med den utvalda gudinnan eller gudinnan som har valt den.
Mm.
Att det är därifrån vi vill jobba. Sen är vi människor. Men vi har ju pratat om det här på prästinnans väg mycket, så här, men vad kan vara skillnaden mellan häxa och prästinna, vad är prästinnans praktik, och som du säger Marga, jag tycker liksom, ja, men vi vill skapa kärlek och skönhet i världen. Och där utgår vi ifrån, och det är ett kall och en mission, tänker jag.
Man tänker på vad Cassie var inne på. Jag har ju aldrig varit inne på spellwork så mycket. Jag är ju ingen bra häxa så. Däremot har jag men alla olika spell som man kan säga och göra. Jag har nog mer bett alltid. Och det vet jag att Cassie Jones i alla fall tycker att ja, men det är skillnaden. Men vi ber, vi pratar med gudinnan. Vi gör inte spells för att saker ska bli som vi vill att det ska vara. Att det skulle kunna vara en skillnad, men jag kan inte svara för vad olika häxor gör eller inte gör i det. Själv har jag ju kallat mig häxa, men jag har aldrig varit någon invigd i något särskilt system eller rättat mig på något vis efter någonting, tror jag ibland, utom det här schamanska, allt har liv och allt som har liv kan kommunicera med varandra, och det försöker jag göra, vara öppen för kommunikationen.
Men också det här med just att man som häxa kan man ju jobba mycket för sig själv. Jag vet att vi som Carrie Duane prästinnor, jag tror som Avalon prästinnorna också, det är att man dedikerar sig först och främst till henne, sen till sitt kinship och sen till the global community. Det handlar kanske inte om så mycket arbete. Ja, jag vill trolla fram en lyxbil, det kan man kanske göra.
Men det är ganska intressant, men ja.
Ja, ja, precis. Men att det finns en större bild med ens arbete kanske.
Jo, men det gör det nog, men jag vet inte, vi dedikerade inte till det, alltså inte där jag dedikerade som Avalon prästinna i alla fall, utan var och en hade ju sina löften. Och jag menar, en kanske vill göra, men att vara i hennes tjänst, det tror jag de flesta vill dedikera sig till. Så kanske en är i tjänst genom att sy kläder, och en annan är i tjänst genom att göra smycken, och en tredje vill undervisa. Man får följa det man har i sig, och det, gudinnan är smart, hon vet hur hon ska använda det.
Får vi hoppas.
Jag tänkte också på din schamanska resa, när började den? Hur började, jag är nyfiken på det också. För du sa ju att du hade jobbat schamanskt väldigt länge.
Den tror jag har funnits i mig, alltså, grunden till den har funnits i mig sedan jag var barn. Jag var alltid i skogen. Jag växte upp på en gård på Gotland med föräldrar som skulle bruka jorden och ta hand om djuren och så vidare. De hade inte jättemycket tid att dutta med mig, utan jag satt mycket och pratade med hunden under ett stort träd, och så fort jag kunde gå lite mer så smet jag därifrån och ut i skogen. Och sen så tyckte jag att skogen visade mig, jag kan inte säga att jag såg massa tomtar och troll hoppa runt, men skogen visade mig. Det var som att det fanns hela tiden någon, kom hit, kom och titta här, kom och se hur fiskarna bor, kom och titta här, kom och hur vattnet snurrar här, liksom. Det var alltid något. Så att jag hade mina vänner där, även om jag inte kan säga att jag hade ens några osynliga kompisar, utan det bara var, jag kände mig hemma där och fick se hur livet fungerade. Så det är väl en grej. Sen hade vi ju djur på gården och de pratade man också med. Och de hade också känslor, det var väldigt tydligt och så vidare. Så det har alltid varit. Men sen jag drog hemifrån ganska tidigt och hade väl ett par mystika upplevelser i tonåren. Sen började jag resa för att leva lite hälsosammare. Tänkte jag att jag skulle resa längre. Men det började med Ibiza. Och där träffade jag på någon som var verkligen en själsfrände. Vi hade ingen relation förutom vänskap, så att säga. En stark vänskap. Men det roliga var med den här killen att så fort jag tänkte på honom så dök han upp runt hörnet. Och detsamma åt andra hållet. Så att det blev någonting om att, ja, men här med telepati, det händer någonting när det är synkronisering och någon slags kommunikation på en själslig nivå. Då händer det andra saker. Så har jag rest och läst och sett olika saker och känt att det finns så mycket mer. Att riktigt börja jobba med det schamanska, det var ju ändå relativt sent. Det gjorde jag i 30-årsåldern. Jag började 92 med att gå en kurs för Anette Höst på ett ställe som heter Visby, och var kvinnefolkhögskola var det i Visby i Danmark. Så där började väl min... Nej, det var inte ens den första. Jag pluggade religionshistoria och bestämde mig efter många om och men. Först var jag intresserad av hinduismen. Jag ville skriva om hinduismen för jag hade haft sådana starka upplevelser i Indien. Men det visade sig vara någonting som man bara kunde skriva om man ville lära sig sanskrit och sitta och krafsa i dammiga gamla böcker. Och kände bara, no, not my way. Och så såg jag en massa lappar på stan om trumresa och komma och möta dina kraftdjur och allting. Det var Micke Hedlund som höll i de resorna. Som jag såg just då. Så jag kanske skulle börja undersöka det här, och så frågade jag min professor, kan jag få göra det här istället? Och det fick jag. Och så frågade jag Micke Hedlund, för jag kom och jag skulle vilja skriva om det här. Jag undrar hur många sådana frågor han har haft då. Det var ganska tidigt ändå, så det kanske inte var riktigt, det duggade kanske inte lika tätt som nu. Sånt. Och han sa, du får jättegärna komma, men du får inte bara sitta med penna och papper i ett hörn, utan du måste vara med i så fall. Ja, det tänkte jag, men det är väl antropologiskt och bra, så då kan jag ju vara med. Och sen var jag med och så hände det saker. Jag kände som att komma hem i vissa, på vissa sätt. Ni vet den där starka hemkänslan. Och så skulle vi göra en trumresa. Och jag som många andra som har svårt att kontrollera tankarna studsade mellan tre olika hål och ingenting hände. Och då bestämde jag mig för att jag är ändå här i antropologiskt syfte. Jag lägger mig ner, lyssnar på vad han lyssnar på trumman och skiter i vad som händer. Då försvann jag. Och hamnade på en sten ute på ett stort fält. Och stod på den här stenen och såg skogen och skogens aura. Och det var skymning eller nästan lite mörkare än skymning, men skogens aura var väldigt tydlig. Och så kom det tydligaste av allt sen blev att jag kände att jag hade någonting för ansiktet. Någon stor mössa eller någonting som var för ansiktet. Och att jag såg rakt igenom den. Och då kändes det bara så, shit, det här är ju sejd. Och det har jag gjort förut. Det här kan jag. Så att där började det. Sen kan jag inte påstå att jag kan säga som völvorna förr idag. Men det var det som var den stora starka känslan som gjorde att men det här ska jag fortsätta med.
Ja, du erbjuder, jag tittar på din hemsida idag lite grann, och så här, schamansk vägledning och soul healing och soul retrieval och tarot. Läsning. Så när du gör en schamansk vägledning, vad innebär det? Vad kan folk förvänta sig? Eller ungefär?
Alltså, jag gör ingenting utan att ha pratat med folk först. Någon slags samtal. Ofta kikar vi i kort eller runor också. Att man får, jag får en slags bild och vi får något att prata runt så att det inte blir så där stelt och konstigt. Och sen beror det på. Sen beror det på. Ibland är det en promenad i skogen där jag ger dem i uppgift att lyssna och se. Och ibland är det trumresa, ibland är det hämta hem något. Ja, så det varierar. Jag kan inte säga från början. Jag kan, man kan inte bara beställa en soul retrieval även om det är någonting jag kan jobba med. Utan jag måste få från andarna först att ja, det är rätt metod liksom.
Ja, precis. Jag tycker det är rätt spännande det här, eftersom det är väldigt, eller vi har pratat om det mycket, om att det finns mycket hyper kring just shamanism och ja, men andlig praktik överhuvudtaget och vad man kallar det för och så vidare. Och jag tycker det är så intressant att du säger det, att du studerade det här i antropologiskt syfte, för det är väl ändå under antropologin som uttrycket shamana kommer ifrån, om jag fattar det rätt.
Ja, eller från religionshistoria, det är lite oklart, men de har ju tagit det från det, från evenkernas språk, från tungusiskan. Just det. Och det är ju en sibirisk stam, och sen har de applicerat det på alla kulturer som har något någon liknande funktionär.
Ja, och då tänker
regler runt hur den här funktionären ska jobba för att det ska räknas som shamanism.
Och kan inte du, jag tycker det här är jättespännande, vad är det som är shamanistiskt arbete som liksom pinpointar det? Kan man göra det?
Ja, man kan väl säga att ja, i grunden är det ju ett animistiskt tänkande, allt som har liv, som jag var inne på, allt som har liv har själ och allt som har själ kan kommunicera med varandra. Och att människan har en förmåga att kunna öppna sig för olika varelser och väsen, om vi nu använder oss av den förmågan. Sen är det shamanism, det är ett extatiskt arbete. Så med hjälp av trummor eller andra rytmiska instrument eller dans eller fasta utesittning. Det finns olika varianter. Det finns droger också, men jag har valt att inte jobba med dem så att säga. Det passerar sedan min tonårstid. I've done it, don't need it, ja. Men, nej, men det extatiska arbetet, att liksom släppa det normala, och det extatiska arbetet är väl viktigt för att släppa det normala medvetandet. Vårt vanliga vardagsmedvetande. Sen tycker jag kallar mig aldrig någonsin för shaman, därför att jag kan inte jämföra mig med någon som liksom har växt upp i Sibirien eller och lever ute, är beroende av naturen på ett sätt som, jag är också beroende av naturen, men jag kan fortfarande ränna till ICA om jag inte har mat hemma. Då får vi hoppas att det finns något att köpa, men jag kan inte klara mig ute i naturen på det viset som en traditionell stam måste göra. Ett traditionellt folk, och där har de ju, shamanen är ju liksom, både går det i arv i generationer, om man tänker att ofta hoppar det ett varv, så tredje generationen kanske blir, ja, vi kände din farfar, vi tycker att du visar bra tecken på det här, men du har det också i ditt, dina förföräldraledet, om man säger. Det är också vanligt.
Just det.
Och det är eftersom de är helt beroende av att deras shaman ska kunna vara doktor, historieberättare och vad mer den nu ska kunna vara. Så är det ju en massa tester som vi inte har här.
Ja,
Eller hur? Du kanske måste stoppa handen i glöd eller gå på knivar eller vad de nu har för udda sätt att bestämma att nu är du klar. Så du har ju ofta gått i lära hos andarna men inte sällan hos någon människa också.
Just det.
Tänker jag. Men det viktiga är ju det här extatiska, att det är genom extasen du får kontakt med, lämnar din kropp, så uttrycks det i alla fall, och får liksom arbeta med andarna, får kraften från andarna för att göra ditt healingarbete eller vad du nu ska göra.
Ja, jag tycker det här är så spännande. Jag tänker också på de gäster vi har haft både i den här podden och podden om meditation, att till exempel inom Wicca använder de också det här extatiska besattheten. Och om du pratar spiritistiska medium, så pratar de också om transtillstånd och kanalisering. Jag tycker det är intressant att det finns
olika. Inom just religionshistorien så var man ju väldigt noga med att skilja på de här olika transtillstånden.
Just det.
Att vara besatt var enligt dem en sak. Att resa på det extatiska sätt som shamanen gjorde var en annan sak. Och jag vet inte hur stora skillnader det är. Det kan jag inte svara på.
Nej, jag upplever liksom, nu har ju rest... res som prästinna, sådana soul journeys och soul retrieval och så vidare. Men också jobba som transmedium. Jag upplever inte att det är någon jättestor skillnad faktiskt. Jag kan, om jag sätter mig i ett sammanhang som medium, transmedium, så tänker jag att jag öppnar upp till andevärlden. Då kanske min intention är lite annorlunda, men upplevelsen är inte nödvändigtvis annorlunda.
Nej, okej. Jag tror de tänker mer liksom besatt. Det finns att i just själva religionshistorien där de tittar på traditionella kulturer på ett helt annat sätt än vad de. Jag vet inte hur många som undersöker just skillnaderna mellan våra olika, om det är transmedium eller om det är shamanism eller om det är vicka. Det här vet jag inte, men om man tittar på andra kulturer så tänker de väl mer skillnaden liksom i besatthet. Voodoo till exempel, så är det ju liksom som att du ska lämna över helt din kropp.
Yeah.
Du ska bli hästen som anden kan rida. Exactly. Medan om du är, och då kan du också göra speciella saker som du inte skulle kunna annars, medans de i alla fall tror, för det här är ju liksom, de som har skrivit om det här är ju inte folk som har gjort det.
Nej, men
allmänhet, utan de har liksom försökt att särskilja saker. Det är ju det mycket akademiskt går ut på, att det här är det här, det kan vi lägga i det facket och det andra kan vi lägga i det facket.
Ja.
Så jag vet inte, medan den shamanen då kanske inte lämnar över på samma sätt, men ändå reser. Oklart, det är väldigt oklart.
Oklart. Jag vet.
Väldigt små skillnader mellan, i vissa fall.
Och wiccaner, vad jag fattar, de graderar det till och med hur besatta de blir. Från
just det, noll... det sa ju han där, jag är där. Just
Peter Andersson. Att du kan vara från 0 till 10. 10, då är du helt besatt, då minns du ingenting, då är du verkligen away. Men du kan också vara på 5 och säga jag är fortfarande medveten, men mitt medvetande har gått över en bit. Jag kan nu kan ni börja ställa frågor, men ni ska veta att en del av mig är fortfarande kvar. Jag tycker det är jättespännande, och jag tänker också att jag vill verkligen med en fas säga att min upplevelse är min. Någon annan kan ju uppleva att det är jättestora skillnader, såklart.
Ja.
Och jag tycker ändå härligt också att det är så här flytande liksom, att ja, men de tänker så, de använder ordet besatt på det sättet, vi tänker ja, men då är jag i trans, eller så då förkroppsligar jag, eller då åker jag på en resa. Att det är så här ord och uttryck vi använder i olika traditioner, och men det är liksom svårbeskrivet, för, tänker jag, att både för andra och för, om man pratar med någon annan i en annan tradition, så kanske man tror att man pratar om olika saker nästan, fast det är...
Fast det kanske samma. Är ganska likt.
Ja, precis. Ja. Precis.
Det tror jag, så tänker jag också. Vi använder ord olika och vi får lära oss att lägga olika värderingar i dem.
Exakt, exakt.
Och jag menar, i den akademiska religionshistoriska svängen så har det ju diskuterats ta till exempel Seid. Är det fylgjorna som kom, sjunga den här Vardlockursången för Seiden? Är det för att völvan ska resa eller är det för att andarna ska komma? Jag ser ingen motsättning i de två.
Så. Nej.
Både och kanske?
Ja, ja verkligen.
Ju mer man prövar och upplever själv, så ju mer får man ju gå på sin egen upplevelse.
Exakt.
Och det är ju någonting som också är viktigt, tycker jag, i en prästinneutbildning. Att lära folk att lita på sin upplevelse. Att
liksom
parkera den där noja tanken, det här är väl ändå något jag bara hittar på.
Ja.
Sätt den på balkongen och se vad som händer.
Ja, för det säger jag alltid när jag leder meditationer. Strunta i om du hittar på det också. Liksom, ta bara emot det som kommer. Det kanske är på riktigt, eller så är det en fantasi. Vem bryr sig? Liksom, ta emot budskapen som kommer.
Alltså,
så kommer man ju någonstans. Och det är ju med övning som man utvecklas i det också. Jag kommer ihåg när vi började göra såna här resor på min prästinneutbildning. Och jag var så här, nej men jag ser ingenting och ingenting händer. Och då är det bara så. Och så sa någon så här, nej men man kan nog lära sig. Jag bara, men inte jag. Och sen, ja men du vet, med övning så är det ju det ena och det andra och det tredje som jag upplevde. Så det tycker jag också är så här, det går att lära sig, även om jag aldrig kommer bli ett transmedium, skulle jag säga, ens i närheten av någonting sånt. Men det är bara tillit, det har jag ingenting med själv, förstår du.
Men jag tänker också att det är så att, ja men, har man hållit på och häxat några år här och prästinnat några år. Och jag blir mer och mer så där berörd över att träffa likasinnade. Och en av dina fina prästinnor, Marga, hon pratade om när hon såg en vattenjätte i en pöl. Och jag kunde sitta och se precis det hon berättade. Jag kunde känna det hon kände. Och hade det här varit för 20 år sedan, så hade jag tänkt, är hon dum i huvudet? Jag hade inte tänkt, men jag hade nog känt, nej men det där, och börjat analysera, börjat liksom, istället för att vara där med henne i den stunden, och hon förmedlar den här bilden, den här visionen, och den här fina, fina känslan av att, gud vad skönt att jag inte är ensam, att jag inte är dum i huvudet, att det liksom är, oavsett om det är att hon delar med sig av sitt universum, och jag inte har varit med om det, eller om jag förstår precis, så spelar det ingen roll. För att hon delar ett förtroende. Och jag kan vara där och hålla det spacet och hålla om henne och bejaka det.
Och du kunde se, det tycker jag är lite intressant det där som du sa. Att när du följde med hennes berättelse kunde du se. För mig är det någon slags tecken på sanning. Jag har valt att göra så i alla fall, därför att jag har lyssnat på så många människor under så många år, och en del i olika roller där man tänker att de borde se, men så har jag inte sett någonting av vad de har berättat. Tänker jag, varför ser jag ingenting? Finns det någonting där? Och andra gånger är det hur lätt som helst att följa med i det, så jag har börjat säga, kan jag se det så kan jag tro på det, om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
Ja. Då tänker jag att det har den här människan upplevt det i alla fall.
Ja, och jag förstår precis vad du menar. Det är att liksom hur,
Det är ju att lita mycket på mig förstås. Då. Jag har tillit till mig.
Jag har nog det ibland också. Jag är bara lite hård mot mig själv.
Ja, jag tycker det är onödigt att slå på sig själv.
Ja, det är det.
Vi har gjort i många år. Det är också intränat i allmänhet.
Ja. Precis.
Men just det här jag tänkte på där, är jag dum i huvudet grejen att, alltså, vi blir ju inte brända på vanliga bål just nu i alla fall i vårt samhälle, men det här med, vad heter, på engelska heter det belittling, förminskandet och dissandet och liksom, är du dum i huvudet, det här, skammen är ju en av de emotioner som fungerar som eld. Den vill ju, skammen i kroppen vill ju få en att gå och gömma sig. Försvinna från jordens yta. Och därför är det, därför försöker jag stå upp mot den det här förminskandet. Av det vi gör och hur vi gör och vad vi tror på. Det är inte så lätt.
Nej.
Men det är, för det är ganska kompakt när det kommer från vissa håll, som det som du berättade innan, och jorden i platt varianten. Utan, men nu har jag börjat förstå. Det är en mekanism och jag tänker inte köpa den.
Nej.
Jag tänker inte finna mig i liksom att folk försöker skamma mig på det viset för det som är viktigt för mig.
Exakt, exakt.
Nej, men jag håller med. Alltså jag läste, jag vet inte varför jag tänkte på det här nu, men jag läste just Ramdas biografi. Och just tänker man, om folk inte vet vem man är, en stor andlig ledare kan man väl säga. Det låter som något galet, men i alla fall underbar person. Och när man läser hans biografi så tänker jag att är det en så kallad normal människa som läser den, skulle de vara så här: det här är ju bara hittepå, allt det här är galet, det här kan han inte ha upplevt, det här finns inte. Medan i min värld så finns det helt så här 100%, det finns liksom inget jag tvivlar på. Och då tänker jag att vad härligt det är för mig att ändå, trots liksom allt som jag kämpar med, vara så att jag 100% vet att det finns mer än det som jag kan se framför mig och slå på och knacka på liksom. Så jag skrev i recensionen om den boken på någon sån här sida. Jag bara, ge den här till alla som bara tror på det de ser framför sig. För att öppna ögonen. Jag tyckte det var... Jag tänkte den vill jag ge till alla människor, den boken.
Han har väl skrivit ganska många bra böcker. Jag har läst en, fast det var länge sedan, som handlade liksom om varför, ja, om att inte hjälpa mer än vad folk frågar efter. Mm. Att man inte liksom av egen hjälpnödighet ska ge sig på andra och hjälpa. Det var någon slags essens ur det hela. Men sen var det ju så mycket mer. Men det var länge sedan och jag har dåligt minne. Sen såg jag en film med honom när han hade fått stroke.
Just det, den han flöt runt på Hawaii.
Ja, men det var också hur han tog det här. My guru stroked me because I had this to learn.
Ja.
Utan liksom, han som att han kunde lägga in det. Att det här var en nödvändig del i hans livsskola. Och han kunde möta det med kärlek efter första... Ja, så fort han nu kunde det.
Ja. Ja, precis. Han skriver det mycket om den kampen.
Ja. Ett sätt att möta livet med en väldigt bejakande och tro på sin guru och tro på det gudomliga eller gudinliga eller både och, så att säga.
Ja. Och det tycker jag också är så fint. Många, när man säger guru så tänker många att det är, ja, men det är en pinnsmal man med långt skägg och turban som sitter på en piedestal. Detta är en guru. Jag vill bara säga att guru betyder remover of the veils. Remover of, alltså.
Ja,
så en guru kan vara din katt. Det kan vara stjärnorna en klar natt. Det kan vara skogens aura som du såg. En guru kan vara mycket.
Spännande.
Ja, jag tycker det är fint.
Remover of the veil. Ja, men The Lady har varit en remover of the veil. Yeah. Och innan The Lady så var det korpen.
Ja, för jag tänkte, nu kommer övergången här. Jag undrar just där, när ska jag hinna fråga? Jag kollar på minuter, hur många gratisminuter vi har kvar. Jag tänkte just hur du tog eller fick, eller hur ditt namn, korpmor, hur det blev till.
Ja, det kom på två sätt kan man säga. Det kom dels genom en dröm. För att jag drömde att jag var i Visby. Vi bodde ett tag på ett hus på en viss gata där, Tranhusgatan. Jag drömde att jag var där på den gatan och sen gick jag in i en trädgård till en familj som jag kände, men ingenting såg likt ut. Och på ett bord i trädgården så låg en korp som såg död ut. Det är ju en stor svart fågel. Och jag ska inte berätta hela drömmen, men det slutar med att jag petar på den här korpen. Och den gör... Liksom, oj, den var inte död. Och sen vaknar jag och känner att det här var så jävla konstig dröm. Jag hade ju börjat med det schamanska. Så jag tänkte att jag reser in i drömmen för att se om jag kan få reda på mer. Och så gjorde jag det. Jag hade läst Robert Moss bok om dreaming. Och den är ganska... Han har skrivit jättemånga sedan dess. Men Jag kommer inte heller ihåg titeln på den, men det var någon av de första. Och där stod det bland annat att man kunde resa in i drömmen. Så det tänkte jag, det testar jag. Och det funkade jättebra. Så då kom korpen till liv, så kan vi säga, för att göra det hela väldigt kort. Och sen så den andra faktorn är att, ja, det tror det kom innan faktiskt. Så. Men då brukade jag, kände mig lerad med korpen. Mm. Och jag brukade underteckna, det var på den där 90-talet när det var forum, du vet så här, forum olika, man försökte hänga med olika och den, det blir allt, folk blir alltid ovänner på de där forumen till slut. Men jag provade i alla fall att, ja, jag kallade mig för korpkvinnan tror jag. Och så skrev jag till en ung man som hade varit på en sån här kort nyfiken på shamangrej som jag hade gjort uppe i Norrland. Och så undertecknade jag mejlet med korpkvinnan. Och då svarade han, tjena korpmor. Och så, mm-hmm. Ja, men där satt den. Det passade i mitt namn. Mm. Så, där fick jag av en person.
Ja, vad fint. Vad roligt. Vilken roligt när det är en sån här resa också. När man liksom, det kommer efter ett tag. Jag tänkte att vi ska börja avsluta. Vi har pratat om, ja men det är underbart, det har gått i en spiral fram och tillbaka, upp och ner. Jag tänkte om det är något sista, Veronica, hade du någon sista, något som du tänkte på, som du ville fråga innan vi...
Alltså hur mycket som helst egentligen. Ja. Men och jag tror att det är bra att vi processar det vi har pratat om hittills. Det har varit så spännande.
Mm. Mm. Verkligen, jättekul. Och jag känner alltid så här när vi har gäster, här eller i någon annan podd, så är jag så här, åh, ja men vi måste ju ha liksom del två sen, så att vi får återkomma.
Ja, vi får processa och se om ni behöver någon
kortmord del två.
Det är jättefint att få vara med. Ja, jag vill bara säga också att det här Urds väg år 1, 2 och 3 hade jag ju ett tag.
Mm.
Men... jag har bestämt mig för att inte göra samma sak igen.
Mm.
Så i år har jag startat två nya kurser. Den ena heter Vattenprästinna. Och kommer att fokusera på vatten, på Ran och hennes 9 döttrar. Och på andra gudinnor i olika kulturer som har med vatten att göra.
Mm.
Och det... jag tycker inte den nordiska traditionen är heltäckande på hur man kan jobba med vatten nämligen.
Det, jag tänker också på... på jordens vatten, på moder jords vatten. Så, för när jag läste om den här utbildningen så tänkte jag, åh, det här är precis vad vi behöver.
Mm. Den är fulltecknad, så det måste vara fler som tycker.
Ja, underbart, underbart.
Det är jätteunderbart. Och den andra heter Valans vandring i gränslandet. För det känns som att häxar, völva, vala, stavbärerska, prästinna, vi går i gränslandet.
Mm. Hela tiden.
Hela tiden, så att vi behöver kanske utforska vad det innebär på ett annat sätt. Och normerna som, vad är det för normer vi följer och hur håller vi oss i gränslandet? Vad kan vi göra? Vad kan vi skapa? Och sen vill jag ha ett mått av aktivism med i alla mina kurser så att man jobbar för jorden med allt liv.
Mm. Love that. Och sen vill jag bara säga att du också tillsammans med, det är Sindra Stjärndis, Hella och Kristina har Haggbyrån. Yes.
Ja, det är jätteroligt. Jättefint.
Ja,
Tack vare det och den inspirationen så har jag haft nu ett år, Haggans år.
Mm.
Jätteroligt. Och det har varit en sån fantastisk grupp och så spännande att låta Haggan spegla sig i alla arketyper.
Mm.
Vad man vill kunna få ut av det. Det är också olika för alla. Men det var ju så fantastiskt resa med en sån himla fin grupp. Att jag vill inte göra en till i år. Jag måste smälta det här först.
Ja, jag har en god vän som är med. Och jag själv är sådär. Jaha. Jag har inte slutat blöda än. Men så fort jag gör det. Då kommer jag ringa dig, Marga. Då kommer jag stå utanför ditt fönster.
Det får du göra. Det var inget krav för just den här Haggans årkursen. Det är mer att lära känna Haggan.
Ja.
Nej, men det är jättefint. Jag hoppas jag kan göra det något annat år. Men nu ska jag... Du vet, man måste integrera ibland. Smälta det, och om det har varit tillräckligt bra så vill man inte bara göra om det på en gång. För det kommer alltid bli annorlunda.
Ja,
precis.
Jag tänkte just på...
Jag har lite distans innan jag klarar ut det.
Jag tänkte mycket distans. Jag gick ju Avalon för länge sedan, 20 år sedan. Och nästa år ska jag börja en ny prästinneutbildning på Sofia-templet.
Ja,
då tänkte
roligt.
Jag, för att tala om att processa och smälta, så då har det tagit mig 20 år. Så att nu är jag, det kör vi.
Och nu kom du, nu avslöjade du.
Ja, just det. Jag sa att det skulle göra för några avsnitt sen.
Jag tror det blir jättespännande. Vad
fint. Jag tror det kommer bli... Alltså jag längtar så starkt till att det ska börja. Jag är så nyfiken. Det är också så där, liksom med Avalon-utbildningen. Jag var så här, vad ska man göra? Jag vet inte vad det handlar om. Jag visste bara att jag skulle dit. Och den här är också så här, ja men nu kan man ju läsa på internet. Men ändå är det så här... Vad ska vi göra? Jag vet inte. Men ändå är det bara så här 100% att jag ska...
Då är det så rätt.
Ja.
Det är som när jag signade upp för min Avalon-utbildning när jag skulle gå den. Apropå den där uppsatsen som jag aldrig skrev då.
Mm.
I samma ögonblick som jag hade skrivit på och skickat in de här papprena. Och ringt Sindra innan och frågat om inte hon skulle haka på. Vilket hon gjorde när hon inte hade så många timmar på sig att fundera. Ja men då... började jag få energi. Mm. Jag kunde skriva också.
Mm.
Det var så. Jag tror att när man liksom gör det som själen ropar efter.
Ja.
Det löser sig mycket.
Ja.
Ja, för det var det Katarina, när jag pratade med henne som håller utbildningen. Då sa hon att just, men jag signar ju upp ett år innan den börjar nu. Mm. Och hon sa, ja men det är liksom, det är också bra för att då, ja men då, som du säger, du har tagit beslutet. Det här ska hända och då redan då börjar det hända saker i mig och det gör säkert det.
Ja.
Så, att det, ja.
Så var det för mig också. Det var ju det tog ett år. Jag bestämde mig för Caridoen-utbildningen. Sen tog det ett år innan jag signade upp. Men känner man kallet så känner man kallet.
Mm. Verkligen. Och med det hörni så kommer jag att avsluta detta. Så att, tack så hemskt mycket båda två. Som
tack
vanligt.
Så hemskt mycket båda två. Vilket härligt samtal.
Underbart.
Ja, det blir bra kvalitet nu rent tekniskt så ni kan använda det.
Det blir det alltid. Det oroar vi oss inte för. Så att,
härligt.
Tack så mycket.
Ha det gott.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Tack för att du lyssnar på Prästinnans väg. Du hittar mig, Elin Heil, på elinheil.com och på sociala medier som Avalon Yogini. Och du hittar Veronica som veronicasierska.com.